Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Vid 10 på morgonen den 15 mars 1982 ska då Theresa ta bilen till en musiklektion och Fred typ ber henne att vänta så att han kan typ klä på sig och följa med henne ut. Men hon bara så här, skitsamma, det är lugnt typ, jag behöver komma iväg liksom. Så utanför lägenheten går hon snabbt mot bilen, men när någon frågar henne "Are you Theresa Saldana?" vänder hon sig om. Och när hon gör det så är då en liksom fruktansvärd attack igång.
Oh, nej.
Okej.
Redo när du är.
Born ready. Born
nice.
Ultimatum. Jag har nog inte sett Born Ultimatum.
Det är typ var absolut en av mina favoritfilmer.
Du ser jävla fin.
De första är faktiskt skitspännande.
Hur många finns det?
Det finns typ hur många som helst. De byter ju också person någonstans efter typ 3-4 filmer.
Just det. Vad var ultimatumet?
Jag vet inte, alltså de heter ju Born Ultimatum, Born Supremacy, Born Identity. Han heter ju...
Born
jag
vet då. Inte. Han heter jag typ vet. Så, Jason Bourne kanske.
Exakt. Mm. Exakt, det heter han.
Gör han det?
Och du låtsas att du inte har sett dem.
Heter han det för riktigt?
Ja.
Jag måste vara något slags geni.
Fast det där måste du ha. Det där måste du ha. Du har ju sett eller hört.
Nej, jag såg det i en film. Nej, inte en film. Jag såg det i en dröm, skulle jag säga.
In your head movies.
Verkligen.
Hur läget?
Det är bra. Hur mår du?
Det är bra, tack. Det här
är ju... där vi är nu så har du ju, är du gravid. Men ja. När... där sen så är du antagligen inte gravid längre. Det är ett sånt avsnitt, helt enkelt.
Jag hoppas det.
Jag hoppas verkligen också det. För din skull, men också för min skull. Så att jag får träffa ditt barn.
Det ska bli så kul.
Det ska bli så roligt.
Väldigt mysigt faktiskt. Känns helt sjukt.
Men hur känns det nu då? Liksom.
Alltså, det känns helt sjukt att det ska komma till barn.
Känner du det? Och vad fan ska vi göra av det då?
Typ lite så. Nej, men det känns jätteroligt. Och jättemysigt. Och nu håller jag på och tvättar och fixar och gör alla såna där liksom,
boende grejer.
Boende grejer. Och det är jättemysigt.
Jag säger
och det är faktiskt underbart. Idag när jag hämtade henne på förskolan så frågade hon om lillebror hade kommit.
Mm.
Så jag vet inte riktigt om hon fattar konceptet. Liksom,
lillebror.
Hur han kommer ut. Förlossning.
Nej. Det tänker jag att man inte behöver förstå. För man ska typ föda själv, eller?
Nej, det är faktiskt sant. I alla fall inte som treåring. Nej, men hon är supertaggad. Verkligen. Men hon vill ju typ ha alla hans saker. Vi har köpt en ny barnvagn som kom häromdagen. Då vill hon så här, åka i den. Hon vill typ så här... alltså, du vet, ha hans gosedjur. Eller vet, jag har köpt en så här... lite snuttar och sånt där. Det vill hon ha... men det tänker jag är så normalt. Nu är jag ju lilla syster själv. Så, att,
så du har ju
så alla stora syskon är.
Just det, såklart. Att du var den som fick dina snuttar stulna liksom.
Ja, men det här kanske jag har sagt till dig förut. Och jag kanske har sagt i podden också. Men gud vad det är synd om oss småsyskon.
Alltså inte om mig faktiskt.
Men lyssna nu.
Ja, men jag är också småsyskon.
Jag vet, men jag ska berätta varför. För oss, för vi, alltså tänk hur mycket uppmärksamhet våra barn har fått, Sally och Sigrid.
Ja.
Tänk hur mycket, man tycker allting är så fantastiskt med dem, du vet. Man bara, allt de gör är typ bara så här, gud vad, det är ett geni typ.
Ja, verkligen.
Liksom allt är så här, och de har liksom helt odelad uppmärksamhet får de ju.
Ja.
Från två föräldrar, i vårt fall då, och ditt fall. Tror du att nästa barn kommer få det? Nej. den kommer ju bara få glida med. Nej, alltså den kommer ju liksom inte få ha några saker i fred. Den kommer typ bli slagen på säkert hela tiden, för att det första barnet kommer vara så här svartsjukt typ. Den kommer vara typ så här, alltså det märker jag ju när jag med kompisar som har barn nummer två nu. Man säger, "Åh just, du är ju här liksom." Den här människan som man typ, man vet typ knappt vad de heter, för att man minns inte för vad tvåan heter. Alltså det är verkligen, alltså jag tycker det är så synd om oss. Alltså missförstå mig rätt. Min stora syster som är liksom, som jag är närmast i ålder med, som jag växt upp med. Hon delar nog inte den här uppfattningen.
Nej, det tror jag inte.
Men alltså, herregud vad det är synd med småsyskon.
Men det finns ju en annan sorts småsyskon med. Som är det här, du vet, det här småsyskon. Men det kanske är att det ofta har gått lite tid emellan då. Alltså du vet, det finns ett sånt, en sån sorts småsyskon som har fått all uppmärksamhet. Förstår du vad jag menar?
Men det tycker ju alla stora syskon. Det är stora,
jag har
det där
gått på stora syskonlobbyn.
Ja, och jag har gjort det också. Jag har också gjort det hela mitt liv, Karin. Men vi har blivit förda bakom ljuset. Det är precis så det är.
Ah, otroligt.
Man får bara höra hela tiden så här från den stora syskon så här. Du har bara fått och vi har banat väg och du och du.
Vi har krossat glastak i den här syskonrelationen.
Ja. Exakt. Mm. Och nu, Karin, jag säger bara, jag ser det ur ett annat perspektiv. Och det är inte kul.
Alltså, jag är ju uppvuxen med en väldigt, 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 väldigt snäll bror. Alltså han var ju så snäll mot mig. Alltså redan från att jag föddes så var han så himla snäll mot mig. Att han typ gav mig saker. Alltså du vet liksom, på ett helt absurd. Jag förstår inte hur han blev. Alltså vad som hände liksom. Så det var lite grann som att jag växte upp med tre föräldrar.
Ja, okej. Men kanske du är undantaget som bekräftar regeln för det här.
Men det sagt så skulle jag ju säga att det var ju snarare så att jag kände mig utanför bland de vuxna, liksom, om du förstår vad jag menar. Alltså att de vuxna hade sin grej. Och där var då min bror som är 2,5 år äldre än mig inräknad. Och sen så fick jag liksom springa efter som alla så här kids. När jag typ inte ville äta så stark ost typ, som min bror alltid ville äta från att han var liten barn. Han var liksom alltid med de vuxna, förstår du?
Ja.
Så det var...
Ja, men, och det är ju för att han har funnits längre än det. Alltså, vi kommer aldrig kunna...
Ta igen?
Nej, det kommer alltid vara så att det äldsta barnet har fått mest uppmärksamhet. Bara av att det har funnits längre.
Okej. Okay.
Ja. Jag bara säger det. Jag liksom har en ny sorg för min egen uppväxt. När jag insåg att jag inte är stora syskon.
Vad känner du för ditt barn som ska födas uppväxta?
Att jag ska värna om att han får uppmärksamhet.
Men du måste viska det så inte Sigrid här när du säger det.
Exakt, absolut. Annars kommer jag få stryk. Ja, men jag är ambivalent, för samtidigt har man sjukt dåligt samvete typ att så här, jag vill absolut inte att Sigrid ska känna sig bort. Alltså det här, jag skojar ju lite. Alltså jag är ju absolut allvarlig med
det. Du raljerar, ja. Också lite,
det är också lite skoj.
Ja, såklart.
Men jag är ju jättestressad för att Sigrid ska känna sig bortbytt.
Mm. Som en bortbyting. Men hon är ju inte bortbytt.
Nej, men utbytta.
Lite utbytt kanske.
Det har jag redan dåligt samvete för innan barnet ens har kommit.
Perfekt. Det låter jättebra.
Ja. Can't win.
Moderskapet, gotta
love
it.
Det blev ju någon slags moderskapspodd här nu. Har du något som du vill säga?
Nej, absolut inte. Jag tyckte det var toppen. Det var ett givande samtal för mig. Och det är det enda som jag personligen önskar.
Bra.
Jag med. Vad känner du? Är det något som du vill bidra med?
Nej. Inte mer än det här. Min den här spaningen.
Jag tycker det var bra. Nu kör vi.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som... Och då undrar jag hem en kille.
Ladies and gentlemen, welcome to New York.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Den 20 augusti 1954 föddes en flicka i Brooklyn, New York, som när hon 5 dagar gammal adopterades av paret Divina och Tony Saldana skulle få namnet Teresa Saldana. Redan som liten visade Teresa intresse för liksom kreativa utlopp och kanske kreativa fysiska utlopp, eller vad man ska säga. Hon gick alltså både dans och gymnastik och sådär när hon var liten. Men när hon var 12 år gammal så föll Teresa medan hon tränade med sitt sånt tumbling team, som väl är liksom någon slags kombination av typ alltså gymnastik, akrobatik och cheerleading, känns det som.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Mm. Mm. Ja, hon föll då i alla fall när hon höll på att träna med dem, och efter det så behövde hon hitta en annan hobby, för hon skadade sig helt enkelt. Och valet föll då på teater, och det var i skådespeleriet som Teresa verkligen kom att hitta hem. Så hon liksom la hela sin barndom och typ sina tonår och sådär på skådespeleri. Och när hon var 22-23 någonting så hade hon jobbat sig upp till Off-Broadway-föreställningar, och när hon medverkade i uppsättningen The New York City Street Show 1977 sitter det en talangscout i publiken som tycker att hon har någonting. Så året efter tar Teresa steget från scenen in på vita duken, när hon då får sin första filmroll i Nancio, eller den heter Min bror Nancio på svenska. Och där spelar hon rollen Marianne, som IMDb säger att de inte har några bilder på. Så att den var kanske inte så stor. Det var kanske inte en så stor roll.
Nej.
Men hon fortsätter liksom att klättra uppåt. Och samma år som Nancio släpps så är hon också med i Beatlemania-filmen I Wanna Hold Your Hand. Så det liksom blir lite större. 2 år senare har hon då en större roll i filmen Defiance. Och sen spelar hon Robert De Niros karaktärs svägerska. Förstår du vad jag menar?
Alltså, ja, jag fattar.
I Martin Scorseses Oscarsvinnare Raging Bull. Så där är ändå så här.
Ändå en del liksom.
Ja, och alltså där är ju verkligen så här. Ja, det är väl en mindre roll, men det är absolut en roll alltså, som finns och syns. Och det är då en jättestor film liksom. Det är Scorsese, det är De Niro, det är Oscars, alltså du vet sådär. Så det här är verkligen ett stort steg framåt för Teresa, och nu är hennes karriär då verkligen på gång. 2 år senare har Teresa och hennes man Fred Felciano flyttat från New York till West Hollywood i LA för att hon då ska kunna fortsätta sin karriär där. Och där går hon på auditions och tar samtidigt kurser i både skådespeleri och olika typer av musikklasser liksom. Hon verkar inte ha några nya filmer bokade, men en dag i mars 1982 så ringer hennes mamma med roliga nyheter. Hon berättar att Martin Scorseses agent har ringt hem till mamman och bett om Teresas nya LA-adress, eftersom de behöver få tag på henne. För de har då problem med en skådespelare i en nya Scorsese-filmen och funderar på om Teresa kanske skulle kunna ersätta den här skådisen. Och hon blir förstås jätteglad och du vet, dansar runt i lägenheten som hon och Fred delar när det här samtalet kommer. Men när hon ringer sin agent med de här glada nyheterna känns plötsligt allt väldigt annorlunda. För agenten är inte säker på att samtalet verkligen kommer från Scorseses agent. Utan de senaste veckorna har agenten och andra aktörer som Teresa jobbat med och för börjat få samtal från någon som om och om igen på olika sätt försöker få tag i Teresas adress. Och agenten tror då att det här är en person som kanske vill Teresa illa. Och nu har ju då personen fått hennes adress från hennes mamma. Och hon blir ju jätterädd såklart. Och hon och Fred typ bestämmer att så här, hon får inte gå ensam till bilen eller typ till och från bilen i deras lägenhet. hon, så de börjar liksom så här prata om olika säkerhetsaspekter av hennes liv och hur hon ska försäkra sig om att hon inte far illa på något sätt. Hon ringer också polisen. De säger så här, men inget brott har begåtts typ, utan det här är sånt som man får stå ut med när man är skådespelare liksom. Det finns fans typ. Så de kommer inte göra någonting. Och de säger också att så här, ja, det här är någonting som händer framförallt kvinnliga skådespelare. Och det är väl någonting som de hör om då hela tiden.
Att man ska
tiden.
Behöva stå ut med det.
Är det fruktansvärt. Men dagarna går och ingenting händer. Och så sakteliga börjar Theresa tänka att det nog inte typ är så farligt ändå. Alltså man försöker väl komma tillbaka i någon slags normalitet. Och vid 10 på morgonen den 15 mars 1982 ska då Theresa ta bilen till en musiklektion. Och Fred typ ber henne att vänta så att han kan typ klä på sig och följa med henne ut. Men hon bara så här, skitsamma, det är lugnt typ. Jag behöver komma iväg liksom.
Ja.
Så utanför lägenheten går hon snabbt mot bilen, men när någon frågar henne "Are you Theresa Saldana?" vänder hon sig om. Och när hon gör det så är då en liksom fruktansvärd attack igång.
Oh, nej.
En man som hon då aldrig har sett innan attackerar henne med en stor kniv. Han hugger om och om igen mot bröstet och mot benen.
Men
och
du vet, gud.
När hon försöker liksom så här skydda sig med händerna så går kniven igenom händerna. Alltså det är liksom en sånt jävla kraft i det här. Hon skriker efter hjälp. Men trots då att det är folk omkring henne. Alltså det här, klockan är liksom. Det är morgon men det är inte så tidigt. Det är typ vid 10 eller någonting tror jag. Och det är liksom ett bostadsområde i West Hollywood. Det finns massa folk runt omkring henne. Men det är liksom ingen som. Alltså jag vet inte om alla själva är förrädda. Eller om man liksom kanske typ bara fryser till. Eller vad som händer. Men det är ingen som kommer helt enkelt.
Nej.
Tills då en person, budet Jeff Fenn som är i området för att lämna vatten, se vad som händer. Och han liksom kastar sig in i situationen för att hjälpa Theresa. Han får ner gärningsmannen på marken och håller honom där tills polisen kommer. Men Theresa har redan knivhuggits 10 gånger.
Oh
med
God.
Sån kraft att liksom knivbladet har böjts. Och den här mannen som då har knivhuggit henne, han heter Arthur Richard Jackson och han är 46 år gammal och från Aberdeen i Skottland. Och Arthur var enda barnet till en alkoholiserad man som försvann ur hans liv ganska snabbt. Och mamma Jean, och Jean hade stora problem med psykisk sjukdom under Arthurs uppväxt och led bland annat av någon slags tvångssyndrom och sådär. Och Arthur var väldigt rädd att han skulle ärva liksom den här hennes psykiska problem, hennes sjukdomstillstånd. Och han hade helt enkelt en väldigt svår barndom och han hade en väldigt svår relation med sin mamma också helt enkelt. Han var ett ensamt barn, redan från ung ålder var han liksom avskärmad från andra jämnåriga och det, folk runt omkring honom tyckte typ att han var avvikande. Alltså han var så tystlåten, höll sig främst för sig själv, tillbringade mycket tid på biblioteket där han typ läste väldigt mycket om arkitektur. Men i inte för att det behöver, man måste vara konstigt för att man är på biblioteket. Själv älskar jag nämligen Bibeln. Men i tonåren så upptäcker han då ett annat stort intresse, film. Och han börjar drömma om att åka till USA och till Hollywood. Filmen och det här intresset skulle då också komma till att bidra till att han separerade från sin mamma. För när han ser Exorcisten som 14-åring får han då för sig att hon uttalar liksom någon slags besvärjelser över honom. Och efter det så flyttar han ut från deras gemensamma lägenhet och in i något slags, men mer eller mindre ett härberge typ i Aberdeen. Så det här är uppenbarligen en person som kanske inte har så mycket skyddsnät runt sig för att det är en 14-åring som typ tillåts eller som lyckas på något sätt lämna sitt hem och flytta in så här liksom. Och uppenbarligen så mår han ju inte bra redan här typ. Tyvärr så kommer det då också visa sig att under Arthurs liv att också han lider av så liksom psykiska problem och han kommer vid flera tillfällen att diagnostiseras med schizofreni och leder av såväl paranoida föreställningar som tvångssyndrom. Samtidigt håller intresset för film och filmstjärnor i sig. Arthur går på bio så ofta han kan och läser allt som går att läsa om hans favoritämne på biblioteket i Aberdeen. Han lyckas vid två tillfällen ta sig till drömmarnas land, till USA. Första gången går han med i militären. Jag tänker att det här säger så himla mycket om hur sugna de är på att ha folk i militären. Att det är så här, det dyker upp en person som redan vid den tiden, det vet ju inte de då, men ändå har psykiska diagnoser och väldigt stora psykiska problem. Men de bara, absolut, typ, välkommen in i militären. Men han blir då avvisad därifrån på grund av hans psykiska tillstånd. Och efter det så skriver han brev till bland annat John F. Kennedy och hotar honom till livet. Och efter det så FBI har liksom koll på honom och han utvisas från USA då. Trots det så lyckas han ta sig in i landet en gång till och tillbringar en del, liksom en tid där igen innan han då återigen utvisas tillbaka till Skottland eftersom han inte får vara i landet. Den 26 januari 1981 ser Arthur filmen Defiance på bio i Aberdeen och blir snart övertygad om att det är hans uppgift i livet att mörda Teresa Saldana, få dödsstraff för mordet och sen kunna återförenas med henne i himlen. Och när han då ser Raging Bull så eldas den här besattheten på och snart börjar han fila på sin plan. Han måste ta sig till USA igen för att fullfölja det här liksom fruktansvärda uppdraget som hans hjärna har lurat honom att han har, eller vad man ska säga. Ett drygt år senare, på nyårsdagen 1982, så flyger Arthur till New York och börjar då försöka ta reda på var Teresa bor. Han hittar en adress i telefonkatalogen i New York, men hon har ju då som sagt flyttat till LA. Han ringer till hennes agent och försöker få reda på var hon bor, men har inget tur med det spåret. Han ringer som sagt till olika studios och andra som har jobbat med henne. Men till slut så anställer han en privatdetektiv som inte lyckas hitta Teresas adress, men däremot hennes mammas olistade telefonnummer. Och man bara, tänk ha det jobbet. Tänk att ta det jobbet. Absolut.
Nej, helt sjukt.
Jag kan definitivt tänka mig att hjälpa. Alltså, han kanske typ lurade honom på något sätt. Men
han vet väl inte exakt varför han gör det. Men
det känns
jag,
som att ändå. Det är tillräckligt ändå. Liksom.
Alltså verkligen.
Så han ringer då dit och låtsas vara Martin Scorseses agent. Och säger då att de vill erbjuda Teresa ett nytt skådisjobb. Och som vi vet, där får han då napp. Under sin resa genom USA och sin jakt efter Teresa skriver Arthur dagbok om uppdraget och det är en solklart väldigt sjuk person som skriver. Han skriver bland annat att "She's an angel. She doesn't belong in the crazy world of show business. If she were dead, she would be with the angels." Han dokumenterar hur han letar efter henne men också hur han försöker typ få tag på en pistol och han lyckas ju då inte få tag på en pistol och därför använder han istället en stor kniv när han attackerar Teresa utanför hennes lägenhet den 15 mars 1982, drygt 2 månader efter att han kommit tillbaka till USA. Budet Jeff Fenn håller Arthur Jackson mot marken medan de väntar på polisen och någon, liksom något vittne eller någon som är där på samma plats frågar då honom varför han har attackerat Teresa. Han säger att förklaringen finns i en liten svart väska han haft med sig. Och i väskan ligger ett brev med rubriken Death Sentence Petition. Som vill ge någon slags så ansökan om dödsstraff typ. Och det är adresserat till Care of the Office of Michael, the Archangel and Vice President of Heaven.
Men gud.
I brevet förklarar han varför han dödade Teresa och varför han i sin tur ska få dödsstraff så de kan återförenas i himlen. När man hittar hans dagböcker så står det då också klart att Teresa var liksom överst på hans mordlista. Men det fanns fler namn som stod på tur om han då skulle misslyckas med sitt uppdrag typ. Teresa har då som sagt knivhuggits 10 gånger och hon har förlorat jättemycket blod. Hon förs med ambulans till sjukhuset och är liksom förklarad död. Men man lyckas få igång hennes hjärta igen. Man pumpar in över 10 liter blod i henne och hon svävar mellan liv och död. Men hon är inte död och hon kommer att överleva.
10 liter, man har väl typ så här 3 i kroppen normalt.
Jag antar att hon alltså fortsätter förlora blod helt enkelt.
Ja, det måste ju vara så, men det låter helt galet.
Jag vet. Det är verkligen så jävla mycket blod. Hon kommer då liksom att överleva den här brutala attacken på ett helt mirakulöst sätt och kan berätta om sin upplevelse och senare beskriver hon det så här. I will never forget the searing, ghastly pain, the grotesque and devastating experience of this person nearly butchering me to death, or the bone-chilling sight of my own blood splattered everywhere.
Uff.
Och 3,5 månader tillbringar hon på sjukhus innan hon får liksom läka, innan hon till slut får komma hem. Men det är förstås bara början på hennes läkeprocess. Hon sitter i rullstol under rättegången mot Arthur Jackson. Och under den rättegången så ber Arthur domaren om en pistol så han kan skjuta sig själv. Han ber också alternativt om att få sitta på Alcatraz som är liksom under den här... den här liksom arkitekturintresset han har. Han har liksom utvecklat ett enormt intresse för fängelset Alcatraz och har också varit där och fått sådana guidade turer flera gånger under hans resa till USA. Alcatraz är ju nedlagt redan när den här, men han är liksom lite så obsessed vid Alcatraz med.
Det var jag också när jag gick i sjätte klass. Jag vill ändå bara säga det.
Ja, men och det är verkligen, det är typ jätteintressant. Jag håller med. Han är ju väldigt tydlig då med alltså att vad hans uppdrag har varit, det vill säga hans uppdrag, hans bilden av det, hans egen bild av att han har det här uppdraget är då att han ska döda henne liksom. Och han döms till 12 års fängelse och ska sen då utvisas tillbaka till Skottland. När han utvisas kommer det inte finnas någon grund för brittiska myndigheter att hålla koll på honom, och det gör förstås Theresa livrädd, för han har fortsatt att hota henne till livet om och om igen under sin tid i fängelset. Han säger att han är besviken på att han inte lyckades skaffa en pistol, för då hade hon inte klarat sig. Han är uppenbart fortfarande helt inställd på att fullfölja sin plan och har ju då också lyckats ta sig in i USA flera gånger trots att han liksom inte har fått resa in i landet även innan typ. Så när utvisningen närmar sig anmäler Theresa Aldana då att han har skickat massa hotbrev till henne genom åren. Och 1990 så döms Arthur Jackson till ytterligare fängelsetid på grund av de hoten. Han sitter nästan 14 år i amerikansk fängelse innan han till slut då lämnas ut till Storbritannien. Och jag säger lämnas ut för att han gör det för att han i ett brev till den brittiska polisen har erkänt ett annat mord.
Uh-huh.
För 1967 hade han rånat en bank i Chelsea i London för att finansiera en resa till USA, och han fick bara med sig några 100 pund innan en anställd tryckte på larmet. Och när Arthur Jackson då flydde från den här banken så blev han jagad av flera män, och till slut så hinner en av männen ifatt honom och typ mer eller mindre tacklar honom, men Arthur har då pistol. Så han skjuter mannen som dör på platsen. Och den här mannen heter Tony Fletcher. Han var 33 år gammal och tvåbarnsfar. Och mordet på honom efter det här bankrånet har alltså varit olöst i nästan 30 år. Tills Arthur Jackson plötsligt liksom erkänner.
Okay.
Så 1996 lämnas han ut i Storbritannien. Där anses han inte tillräknelig givet då hans psykologiska eller psykiska tillstånd. Men han döms till det här som finns i vissa länder, du vet, liksom det här förvarsliknande läget. Alltså han blev tvångsomhändertagen och sitter då också på rättspsykiatrisk anstalt i Storbritannien tills han dör i hjärtsvikt 2004, 68 år gammal. Theresa Aldana har då men för livet, men 1984 är hon tillbaka på vita duken i filmen The Evil That Men Do. Samma år kommer tv-filmen Victims for Victims, The Theresa Aldana Story, där hon alltså spelar sig själv och kan liksom återuppleva sitt trauma från 2 år tidigare.
Men gud.
Och det tycker jag är, alltså det är ju, det måste vara ett helt absurt och säkert väldigt, väldigt effektivt sätt att bearbeta bearbeta ett trauma. Alltså det är som när man får som PTSD, en vanlig som PTSD-behandling är ju att man skriver om sitt trauma om och om igen så att man går in i det så. Det här måste vara liksom det fast på alltså steroider verkligen. Och även vissa typ andra från hennes historia spelar sig själva. Du vet, någon läkare typ spelar sig själv och någon ambulanssjukvårdare spelar sig själva och sådär med. Victims for Victims heter också den välgörenhetsorganisation som Theresa startar för att driva på för stalkinglagar och andra förändringar som gynnar de som utsatts för våldsamma brott. Tyvärr krävs det då att en kvinna inte bara utsätts för en, liksom ett mordförsök av en stalker utan också dödas av ett våldsamt så kallat fan för att riktig förändring ska komma. För 1989 så mördas då skådisen Rebecca Schaefer av en man som heter Robert Bardo och det kommer då i förlängningen leda till att Kalifornien till slut instiftar någon slags anti-stalking-lag då. Theresa Saldana får ett riktigt stort genombrott när hon gör 5 år och 92 avsnitt som Rachel Scully i tv-serien The Commish. Hon och Fred skiljer sig ett par år efter attacken. Det är som att de aldrig liksom hittar tillbaka till varandra efter den traumatiska upplevelsen. Men 1989 så gifter hon om sig med skådisen Phil Peters och tillsammans får de en dotter. Tyvärr dör Theresa Saldana i sviterna av en lunginflammation 2016 och hon blev då bara 61 år gammal. Jag har lyssnat på Once Upon a Crime och Today in True Crime som båda två gjort avsnitt om Theresa Saldana, läst Graham Strachan for Press and Journal, Theresas runa på New York Times, en LA Times-artikel och en AP-artikel från 1990 som handlar om hotbrevsrättegången mot Arthur. Jag läste en sammanfattning om domen mot Arthur Jackson och så har jag även läst då Wikipedia om både Theresa Saldana och om Victims for Victims. Det var attacken på Theresa Saldana. Jag vet. Jätteläskigt. Men jag kände också att jag behövde berätta om någon som inte dog. Typ.
Det var bra.
Hon var så jävla... Ja. Nej, jag vet inte. Ja, det var någonting med den här historien som verkligen got to me.
Det var drabbande. Exakt.
Yes.
Jag håller med.
Tack ska du ha.
I agree. Tack. Julie Oldag föddes år 1973 i Plattsburgh i Missouri i mitt älskade USA dit jag återvänder time after time. Hon verkar ha haft typ en väldigt vanlig uppväxt. Hennes familj bodde på så här, jag vet inte om det är en riktig bondgård, men det verkar ändå vara så här lantligt, om du förstår vad jag menar. Men hon hade så här en stabil och bra uppväxt och när tiden var kommen så började hon då på college, började på
I'm a scat man.
Alltså gud, min bästa låt när jag var liten.
Nej, alltså fortfarande.
I'm a scat man.
Kommer du ihåg det klippet när det är en som gör det i Småstjärnorna?
Nej.
Alltså det är så jävla bra. Alltså han som gör Scatman i Småstjärnorna är fan... A national treasure.
Det ska jag titta på. Kan det vara typ en högsta dröm att vara med där?
Alltså du kommer tycka att det är jättekul, tror jag faktiskt.
Gud vad roligt.
Vi kollar på det sen.
Jag ser fram emot det. Ja, jag ser fram emot det. Jag vill bara säga att Instagram var på Småstjärnorna. För att min bästis när liksom, typ i lågstadiet, Desi. Hon försökte så verkligen uppmana mig till att, jag vet inte om hon uppmanade mig till att söka, men hon ville att jag skulle uppträda när vi hade disco för att jag var så himla bra på att mima.
Okej, men hon uppmuntrade dig alltså inte att söka?
Men jag minns skrev faktiskt om det inte det.
Det är eget huvud. Det var ju väldigt vanligt under min barndom att folk uppmuntrade mig att söka Småstjärnorna.
Ja, men det kanske var att jag skulle uppträda på disco för att jag var så bra på mima. Väldigt, väldigt smal talang att ha.
Vad skulle du mima till?
Vad som helst. Alltså jag är ju sjukt bra på, jag har alltid varit sjukt bra på låttexter.
Ja, men när jag tänker efter nu. Mm. Ja, jag tror fan att du är jävligt bra på mima. Alltså jag kan typ...
Ja, jag är sjukt bra.
Jag har liksom ingen annan, det finns inte en enda annan människa i mitt liv som jag kan föreställa mig hur det ser ut när de mimar. Men alltså dig kan jag se kristallklart.
Det är för att jag är så jävla bra.
Fan, vi måste verkligen alltså, rebota småstjärnorna för dig. Ja.
Alltså det var så jävla fett. Förutom att jag då är väl typ 30 år för gammal för att vara med nu för tiden. Men
ja.
Jag kanske ska sitta i någon slags jury eftersom jag ändå typ är så jävla bra på mima.
Just för att du ändå är mimproffset. Det är faktiskt verkligen exakt. Sant. Bra, okej. Okay. Mm.
Okej, men hon bor i alla fall på Baptist College i Liberty som också ligger i Missouri. Och där träffar hon efter...
Vad är det alltså? Liberty University? Nej?
Nej, Baptist College börjar hon på.
Ah, jag tror du sa Liberty.
Ja, det ligger i Liberty som ligger i Missouri.
Jag fattar. Då fattar jag. Förlåt.
Och efter ett tag så träffar hon en kille där. Och den här killen heter James. Och de liksom fattar tycker för varandra. Och Julie blir liksom väldigt, väldigt förtjust. De berättar för sina kompisar. Hon berättar för sina föräldrar. Och du vet, så de tycker också att James är en toppen person. Han beskrivs i... Om det var en podd eller en dokumentär jag tittade på som en eclectic redhead. Vilket jag tyckte var bra. Rolig beskrivning.
Alltså förlåt, han... men ingen annan man har någonsin beskrivit så. Någonsin.
Nej, det känns väldigt... nej, jag håller med. Det tyckte alltså,
min... Ja, gud för roligt.
Han då föddes 1974 och han är uppväxt i Jefferson City, också i Missouri. Han kommer från en familj som också är så här bra. Hans pappa är typ någon slags kongressman och du vet, så här, du vet han verkar vara lite så silver spoon i munnen från födseln. Och som liten så drömde han om att bli radiopratare och det var någonting som han också då realiserade under sin tid på college där han då skötte inte bara en utan två radiokanaler. Och han var liksom såklart i den här radiorollen men även som privatperson eller man ska säga otroligt så här, utåtriktad. Och väldigt liksom, omtyckt av typ alla. Och hans radiopersona, eller nick, eller vad man kallar det. Det här vet väl du bättre än jag, eftersom du är lite av ett radioproffs. Var JP.
Men det var, det var hans liksom, programledar-alias typ.
Ja.
Jag tror inte det är så vanligt i Sverige, så jag vet faktiskt inte riktigt.
Nej, okej. Okay. Men det känns som att det är väldigt stort i USA. Att det liksom, här är ju också typ, vi har ju några väldigt stora radiopersonligheter, men det känns som att det är liksom väldigt, väldigt, det känns som att det är väl för att USA är så stort. Everything's bigger in America. Men i alla fall, under tiden på college så tar de liksom lite olika vägar. Hon är så väldigt bra i skolan och tar sin examen och hon blir sjuksköterska. Men James, han kör liksom på sitt egna race, eller man ska säga. Och han tar då inte examen, utan han fortsätter istället pursua sin radiokarriär. Men de håller ändå ihop och de gifter sig och de bosätter sig efter att de har tagit examen i Kansas City. Och hon då får jobb, dels så jobbar hon på ett sjukhus, men hon jobbar också på något slags... jag vet inte om det är sjukmedelsföretag eller du vet, någonting lite mer så administrativt. Så hon typ jobbar på sjukhuset lite så på helgerna och för att hon typ tycker väl att det är roligt att jobba kliniskt. Men samtidigt så har hon också jobbar hon med sjukvård på ett mer administrativt sätt helt enkelt. Och han kör på då sitt lite mer fladdriga karriärsval där han då också byter arbetsgivare titt som tätt. Alltså du vet, han är en sån person som verkligen...
Han är en hoppjärka.
Han är en hoppjärka, så heter det. Något ens föräldrar har uppmanat en hela livet att man inte ska vara. Hade du själv också gjort det?
Nej, jag, faktiskt inte. Men jag känner min melodi är ju tvärtom, att man ska se upp sig ofta.
Alltså, och jag tror typ, alltså det känns som typ den äldsta rådet en vuxen kan ge en, att man så här, säger inte upp dig för ofta från ditt jobb. Eller som man ska väl inte säga upp sig så ofta. Men...
Jag tror ju att, så här, jag tror att de här människorna som man måste säga, alltså de som, folk som säger upp sig ofta från sitt jobb, de kan ju inte, eller man måste säga till folk att så här, säga upp det ofta till alla som aldrig kunde tänka sig att säga upp sig. Förstår du vad jag menar?
Exakt.
Ja, men alla absolut. Som någon gång har tänkt så här, jag kanske bara ska säga upp mig, de får aldrig höra det. Alltså de kommer att säga upp sig hela tiden.
Ja, precis, exakt. Bra, helt rätt.
Ingen som vill säga upp sig får säga upp sig, är det jag säger.
Nej, det är bra, Karin.
Bra, perfekt.
Men, och jag vet typ inte om det handlar om James eller om det handlar om hans arbetsgivare. Och jag tänker att när någon byter jobb så där ofta, som han verkar göra, så handlar det nog snarare ofta om personen själv i fråga än att alla arbetsgivare typ är dumma i huvudet. För han byter liksom mycket. Och det känns nog... lite stressande för Julie eftersom hon typ har ett så här väldigt stabilt och bra jobb. Och han, du vet, så här, är lite mer flaky helt enkelt. Och han har också ett intresse av the finer things in life. Han gillar fina bilar, fina klockor. Han har dyra vanor helt enkelt.
Mm.
Vid ett tillfälle så får han jobb på ESPN, som är ju den här liksom största typ sportkanalen, om jag förstår det rätt, vilket ändå verkar vara ganska fett. Och då gör han en liten detour till Chicago medan hon bor kvar i Kansas City, men till slut så får han liksom, eller så slutar han där också, och då landar han då i Kansas City. Och då får han typ ett helt vanligt jobb, eller vad man vill kalla det för, på en välgörenhetsorganisation som heter The Learning Exchange. Och där får han jobb som deras marknadschef. För trots att han då typ inte har någon ut...
Ja. Jävla titlar, eller?
Alltså, verkligen. Och det han har ju då liksom ingen utbildning, och han har ju typ ingen sån erfarenhet heller. Men han är sjukt bra på att snacka. Alltså, han är typ så här street smart. Han vet hur han tar sig fram, han är kul.
Han är bra i intervjusammanhang.
Verkligen så, tror jag. Han typ så här är... Han, folk gillar honom, och han typ är väl... Han har bra munläder, helt enkelt. Hans brist på tidigare utbildning blir liksom också ett frågetecken bland vissa i hans närhet när han i slutet på 2003 berättar att han har fått ett stipendium för att ta en MBA på Harvard Business School. Han har alltså kommit in på typ USA:s bästa skola.
Oj!
Ja. Och dessutom får jag gjort det på något slags stipendium. Och det här innebär ju då att Julie och James behöver flytta från sin trygga tillvaro i Kansas City till Boston. Och hon tycker typ att det känns lite jobbigt att ryckas upp. För att du vet, hon har hela sin familj i närheten, hon har sitt jobb och du vet sådär. Men är ju jätteglad för hans skull, för det är typ världens chans för honom liksom, och du vet sådär. Så de börjar leta efter en lägenhet i Boston, och hon då slutar sitt jobb på sjukhuset men får då möjlighet att arbeta hemifrån på sitt jobb, helt enkelt. Och James lyckas också typ behålla sitt jobb på The Learning Exchange på distans. Så att han ska då både plugga och göra det här jobbet då. Och de hittar en lägenhet som de båda gillar. De signar kontrakt på den, och hyresvärden får då ett intyg från hans arbetsgivare där det står då att de ska betala för parets hyra under tiden som James pluggade. Så att, ja, all good in the hood. Men drygt ett halvår efter i Boston så väckte Julie James mitt i natten. Hon märker att hon typ inte kan röra sig helt normalt, och hennes tal är helt så här sluddrigt och off. Och de blir såklart jätteoroliga, och James kör in Julie till akuten. Och tur var väl det, för att hon får ligga inne i 3 dagar. Men att hon tar sig jättemycket olika tester på henne. Och de här testerna visar då att hon har någon typ av njursjukdom. Och den här njursjukdomen då skulle sakta men säkert bli värre. Och till slut skulle hon liksom behöva leva med att gå på dialys. Så skit hemsk nyhet att få. Hon är liksom 31, och du vet, de vill jättegärna ha barn. De har bara inte liksom börja tänka på det, för att de är ju unga och du vet sådär. Så att jättesorgligt liksom. Och det som är lite konstigt eller förvirrande är att såhär, symptomen har kommit väldigt fort, och de är också ganska aggressiva. Så att sådär. Men hon får i alla fall reda på det här, att hon, det här är hennes sjukdom, att hon har den här sjukdomen, och sen får hon åka hem. Men det dröjer inte länge innan hon kommer in på akuten igen, för bara 2 veckor efter första besöket så är de tillbaka, och då är hennes symptom mycket, mycket värre än första gången. Hon kan varken gå eller prata när de kommer in på sjukhuset, och bara kort efter att de kommit in så hamnar hon i koma.
Okej.
Okay. Och läkarna blir typ så här, okej, okay, hon har den här sjukdomen, men det här stämmer typ inte. Det är liksom någonting som är weird. Så att, och så är det typ en läkare, som det är en nyexad läkare, som kommer ihåg att han har läst någonting om typ de här symptomen som hon visar upp. Så han bara, jag vill testa hennes blod efter ett specifik, för en specifik sak. Och de gör det. Och i blodet hittar de då ett ämne som heter etylenglykol. Och det används i kylarvätska. Vätska. Alltså som man använder i bilar. Och den här vätskan är då liksom högst giftig. Om man, alltså, och det, man, om man får i sig det så kan man liksom... Det alltså man måste få vård. Men får man i sig det i stora mängder så får man samma symptom som Julie har visat upp. Och tyvärr kommer de in så pass sent så att de är typ de kan inte hjälpa henne. De hittar att det är så här, det här är det som har orsakat det här som fått henne att hamna i koma. Men de kan typ inte göra någonting för att det är liksom, förloppet har gått för långt.
Oj.
Så när hennes föräldrar då kommer till sjukhuset från Missouri så får de fatta det fruktansvärda beslutet tillsammans med James att stänga av hennes livsuppehållande hjälpmedel och säga ja till deras dotter som bara då var 31 år gammal. Och det är ju värsta chocken liksom. Såklart. Och när James får frågan då typ så här, hur tror du, nu har vi hittat det här. Vad tror du har hänt? Så är han typ så här, men hon måste typ, antingen så har hon liksom självmant typ tagit det i ett, liksom, för att ta sitt egna liv. Eller så har hon fått i sig det av misstag. För han har typ något så här skitkonstigt, du vet, något jättekonstigt resonemang som är typ så här, folk häller ut massa konstiga saker överallt och någon kanske har slängt det här i typ en vattencontainer som hon har råkat få i sig. Alltså du vet, så här, väldigt liksom... De är typ bara så här. Okej, precis så som du sa. Okej, det tror du. Och Julies föräldrar då och flera med dem, ska jag säga, tycker då att James story verkar helt konstig, såklart, för den är det. Och han beter sig också då konstigt för att vara en person som har förlorat sin fru. Det vet vi ju, att det inte säger så mycket, men han är ändå liksom sådär lite för chillaxad liksom för det. Eller hur man nu ska uttrycka sig kring det. Föräldrarna åker då till polisen för att prata med dem om det här utan att säga någonting till James. Och precis efter att Julie har gått bort så bestämmer sig James för att lämna Boston. Bara sådär. Han, du vet, bara såhär, nej men nu typ såhär, det här
ska inte gå kvar i skolan.
Nej, så han packar ihop. Nej, han packar inte ens ihop. Utan han bara drar, han bara lämnar sin lägenhet och sticker hem till Jefferson City där hans mamma bor. Och jag bara så här, jag måste typ bort från Boston liksom. Så han bara drar. Och väl då tillbaka i Jefferson City, där han växte upp, så får han ett nytt jobb som radiopratare och han vet bara landar direkt på fötterna igen. Och det här är liksom tätt inpå. Att hon har dött, Julie. Och typ han börjar dejta så folk som han typ jobbar med. Alltså vet, han går vidare väldigt, väldigt snabbt.
Oj.
Och polisen då, som ju såklart har pratat med Julies föräldrar, tycker ju att allting är skitkonstigt liksom. Hans beteende och allt, hur hon har dött och du vet allting. Så de åker hem till Julie och James lägenhet i Boston för att söka igenom den och också prata med hyresvärden och du vet, alla sådana saker. Det visar sig då att deras hyra inte har varit betalt på flera månader. Den skulle ju då, som du minns, betalas av hans arbetsgivare. Men det har aldrig kommit några pengar till hyresvärden. Och det är ju för att det inte var sant. Det här intyget då som han har fått från sin arbetsgivare är helt liksom enkelt förfalskat av honom. Och han har heller inte kommit in på den utbildningen som han har gjort på Harvard. Så att han är där... Alltså det verkar lite oklart, men eller för mig är det lite oklart. Antingen så har han typ kommit in på någon så här online-kurs typ. Eller du vet, just någon det, sån så här väldigt nischad. Men att han har typ blåst upp det till att det är något mycket större. Och de typ pratar med den här kvinnan som har typ skrivit hans antagningsbesked som han har visat upp för alla. Så här. Och hon bara, nej, det där är liksom inte jag som har skrivit. Det där är inte min signatur, det där kommer inte från mig liksom. Så allt börjar rämna kring James kan man säga. Och han har ju fått det se ut som att liksom han har allt på det torra. Du vet att han har sitt jobb, att de betalar för lägenheten, att han har den här utbildningen och du vet sådär. Han köper också, du vet, han har mycket fina bilar som sagt, med fina klockor, allt sånt där. Men egentligen har de då typ det väldigt tufft för att han tjänar inga pengar för han har inget jobb. Alltså du vet, inte bara att han inte har kommit in där och typ ljugit om att arbetsgivaren ska betala. De har också typ varit så här, hej då, om du typ så här drar.
Ja, såklart. Eller så.
Och det verkar typ som att han har misskött jobb. Alltså vet, han har typ hade något projekt som han skulle göra från Boston. Och så typ när de börjar gräva i det så det är typ att de bara, men James, har du inte jobbat med det här? Det är typ att han bara, tyvärr. Så han har liksom inga pengar, han tjänar inga pengar och han bränner pengar i en väldigt hög fart. Så polisen arbetar då efter teorin att han har förgiftat sin fru för att komma åt hennes livförsäkring på $250,000. Och till någon, det sägs att han har sagt typ att så här, efter att hon har dött, att han har sagt typ så här, att han ska köpa en jättefin bil för hennes livförsäkring. Alltså han verkar vara helt vrickad liksom. Det är någon typ kompis till honom som berättar typ att så här, ja, efter att hon dog så typ så, ja. Så att, och polisen arbetar då väldigt hårt för att kunna bevisa den här teorin. Så de, du vet, förhör alla människor i deras närhet, går igenom alla deras saker, vet allt det där som man ska göra. Och till slut får de då tillgång till Julie och James' datorer också. Och då börjar det liksom hända lite saker. Så han har då lämnat digitala spår, om man säger så.
Japp.
För på hennes, eller på hans dator så finns det typ så här googlingar på det så här. Olika sätt att döda någon på. Det finns googlingar på etylen, ja, det här glykolämnet som Julie förgiftades med. Och du vet, massa sånt där. På hennes dator å andra sidan så finns det typ så här, hur lever man med den här njursjukdomen? Typ. Alltså du vet, så kan man få alltså hon, det är så hjärtskärande när de typ berättar om hur de har suttit samtidigt och googlat på saker utifrån då liksom hennes tillstånd som han då har försatt henne i. Eller du vet, så här, som googlingarna tyder då på att han har försatt henne i. Medan hon typ bara så här, hur ska jag leva mitt liv typ på bästa sättet? För typ, hon är så här jätteorolig typ för hur han ska reagera på det här. Vet, så, här. Så fruktansvärt. Flera av personer i deras närhet säger sig också ha hört typ att James typ uppmanar henne att dricka någonting. Typ. Att han bara så här, men se till att typ drick den här gate. För det är ju någonting, njuren är ju någonting med, alltså han typ så här, du behöver dricka i det här tillståndet du är. Typ så här, du behöver dricka Gatorade. Så att han typ säger, man, för, du vet, folk i hennes närhet, eller deras närhet säger typ så här, han typ höll på med den här Gatorade-flaskan hela tiden. Och det är ju skumt. För det här giftet då, det smakar sött men typ löses upp väldigt bra då i läsk. Typ. Och du vet, några av deras kompisar typ när de får höra det här, det är typ att de bara, fy fan vad sjukt. För vi har också bara sett att han typ försöker mata henne med olika drycker och sånt. Och det tolkade vi som typ omtanke för att hon typ var så sjuk. Typ. Ett drygt år efter att Julie har dött så tycker polisen att de har tillräckligt mycket på fötterna för att gripa James för mordet på sin fru. Och de griper honom när han kom utspankulerandes från radiohuset där han precis har sänt radio i godan ro och god tro. Och han förnekar ju såklart det här, att han har någonting med hennes död att göra. Och rättegången inleddes inte förrän 2,5 år efter att han har gripits. Och hans försvar gjorde, såklart, det är ju deras jobb, allt för att stoppa liksom, saker som var dåliga för James i den här rättegången. De försökte bland annat hävda att de bevis som åklagarsidan hade hittat i datorn och i deras hem hade liksom, tagits fram på ett olagligt sätt och därmed då inte borde få användas i rättegången. Men det fick det göra. Rättegången inleddes och pågick sedan i 2 veckor innan det var dags för juryn att bestämma sig för eller besluta om James var skyldig eller inte. De har överläggning i 1,5 dag och landar sedan i att James var skyldig för mordet på hans fru Julie. Och han döms då till livstid i fängelset utan chans till frigivning. Domaren i fallet sa något om att hon var i the presence of real evil när han dömdes. Och Julies föräldrar fick också läsa upp ett statement i rätten där de uttryckte liksom, deras sorg som han hade då åsamkat dem. En person som hela tiden stod och som fortfarande står vid hans sida är James mamma. Och hon fortsätter, precis som han, att hävda hans oskuld. Så det var mordet på Julie Keohane. Keohane heter hon.
Åh, jävlar, som gift. Obehagligt.
Så himla hemskt. Det är ju någonting som är så, alltså det är ju fruktansvärt
på, allt det liksom, där. Det här sökandet är verkligen heartbreaking faktiskt.
Och de tror då att han har gjort det liksom under så här lång tid. Att han har så här börjat. För att hon, ja, att han har liksom försett henne med typ små doser så att hon till slut då avlider. För hennes kropp typ ger upp.
Usch.
Väldigt hemskt. Ja, jag har lyssnat på ett avsnitt av Dateline som heter Deadly Deception. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Generation Y som heter James Keon, som är hans namn. Jag har sett Julie Keon, In the Presence of an Evil Person, Real Crime, en dokumentär. Och sen så har jag läst ett inlägg på medium.com som heter James Keon was a charming and charismatic conman, skriven av PR King, Nick där. Och sen så har jag också läst en artikel på NBC News som handlar då om, som heter Death by Deception. Ska vi se vem som har skrivit den? Ja, skriven av Dennis Murphy och sen så lite olika Wikipedia-sidor.
Du, tack snälla.
That was all for today.
That was all for today. Så hoppas vi att när
hörs
ni hör det här så har Sally fått, ett barn, hoppas vi inte.
Nej. Vi hoppas att jag har fått ett barn och att Sally har fått en ny kompis.
Verkligen. Det hoppas vi verkligen så mycket. Och ta hand om er och så hörs vi igen snart.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Podplay.